Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
När man hamnar i de här diskussionerna, när det handlar om jämställdhetsplaner, jämställdhetsprojekt och liknande, då fungerar inte den vanliga diskussionen.
Detta är ett fält som inte får ifrågasättas.
Vi vet mindre än vad vi tror vad gäller kön, men vi vet mer än vad vissa påstår att vi vet.
Jag insåg att jag kommer inte kunna rekommendera mina barn att läsa de ämnen jag själv en gång läste. Därför att de ämnena kommer i grunden att ändras om den här processen får fullt genomslag. Då är det inte längre samma typ av utbildning som verkligen förmår att utveckla dem som människor.
Det här är inte något man har mätt. Man förutsätter att det finns ett antal mediokra män. Så om man köper ut de här mediokra männen så du in bättre människor, eftersom det finns kvinnor som är mer kompetenta men som inte har fått tjänster på grund av sitt kön. Och så blir de mediokra forskare.
Det är väldigt märkligt att tänka att man är fast vid att kön spelar så stor betydelse här. Det är fortfarande så att kön är antingen en diskvalificerande eller en kvalificerande faktor. Och det var just det man med jämställdhetsarbetet skulle komma bort ifrån.
Ämnet är jämställdhet mellan män och kvinnor, och det är ju någonting som väldigt få, tror jag, motsätter sig i alla fall öppet, att man ska ha samma möjligheter till karriär, utbildningsplatser och personlig frihet oavsett vilket kön man är född med. Men hur ska det där uppnås? Sen några år tillbaka så pågår ett förändringsarbete på svenska myndigheter som även infattar universitet och högskolor. Det kallas jämställdhetsintegrering och syftar till att det ska vara slutsnackat om vad som borde göras i framtiden och att det nu är dags för verkstad. Men leder de här metoderna som implementeras verkligen till jämställdhet mellan könen? Kan genusperspektivet hamna i konflikt med andra viktiga värden som till exempel forskningens frihet, yttrandefriheten och idén om meritokrati, det vill säga att den mest kompetenta och mest meriterade ska få till exempel ett jobb? Ja, kan det stora genomslaget för genusteorierna i samhället rent av hota principen om likhet inför lagen? Den risken ser i alla fall författarna till genusdoktrinen. Varmt välkomna Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndhamn.
Tack.
Tack.
Anna-Karin Wyndhamn, om vi börjar med något väldigt grundläggande. Går det att uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor?
Om man med jämställdhet menar just det du sa inledningsvis, lika möjligheter, så har vi ju i stora mått åstadkommit det i Sverige. Och sen är frågan om vilken nivå man fäster blicken på, om man är på lagnivån eller om man går in och tittar på kulturen på en speciell arbetsplats eller hur arbetsmiljön ser ut och i vad mån det just där i det specifika fikarummet eller i den delen av verksamheten råder exakt lika möjligheter då. Och det är ju det som blir det märkliga med jämställdhetsintegreringen, att den både går på den här övergripande nivån med budget eller utlysningar av tjänster och liknande, och djupt in i verksamheten, och i detta fallet in i undervisningen också, i utbildningars utformande och hur undervisande lärare ska verka och förhålla sig och vilket perspektiv de ska ha när de möter sina studenter.
Ivar Arpi, definierar du jämställdhet som lika möjligheter för män och kvinnor eller lika utfall, det vill säga att resultatet av jämställdhetssträvandena exempelvis i förlängningen ska leda till jämn könsfördelning i olika maktcentra i samhället som bland chefer eller vad det nu kan vara?
Att man måste hålla koll på utfallet. Det tror jag är viktigt. Och det är ju någonting som man hela tiden måste titta på. Men för mig och någonting som förenar mig och Anna-Karin i det här är just att vi har män och kvinnor ska ha samma möjligheter att påverka sitt liv, samma makt över sitt liv och att det ska vara lika spelregler på arbetsmarknaden och i samhället i stort. En sak som återkommer i vår bok som vi är inne på är bland annat just att även om man har målet att det ska bli lika utfall så är det inte helt säkert att vi vet hur vi når dit. Det finns en paradox som kallas jämställdhetsparadoxen där mer jämställda länder har mer skillnad mellan könen vad gäller vilka utbildningar man väljer, vilka yrken man väljer. Så att svenska kvinnor väljer att läsa matematik och ingenjörsutbildningar till exempel i mycket mindre utsträckning än vad indiska kvinnor eller kvinnor i Pakistan gör.
Och vad tror man att det beror på då?
Det vet man inte riktigt faktiskt. Men en hypotes som en del forskare har är att i länder där det är jämställt och där kvinnor och män har ganska mycket frihet så har man också så att säga, vad är det man säger, i nationalismforskning pratar man om de små skillnadernas narcissism. Och att man då har möjlighet att helt enkelt agera på sina preferenser i större utsträckning. Så att du behöver kanske inte, om du är ett fattigt land så kanske du inte kan tänka vad vill jag allra helst. Utan du behöver tänka på vad ger en mest garanterad inkomst. Medan i Sverige så kan du helt enkelt agera i enlighet med dina preferenser i större utsträckning.
Det skulle kunna vara en teori då. Anna-Karin Windham, tycker du att det är önskvärt att uppnå nästan lika utfall? Det vill säga att vi när det här projektet så att säga är färdigt har ungefär lika många kvinnliga ingenjörer som vi har manliga ingenjörer och kvinnliga poliser och så vidare.
Inte om det sker på bekostnad av att man beskär individens rätt att välja själv efter eget intresse och egen preferens eller ambition med livet eller överhuvudtaget.
Men det är väl ingen som kommer förbjuda någon att välja, tänker jag. Men man kan ju försöka knuffa folk i olika riktningar.
Jo, men i jämställdhetsintegreringens direktiv så talar man om att motverka könsbundna studieval. Mm. Och om man då ska följa det direktivet fullt ut och se till så att vi i olika studieinriktningar har just 50-50 då, så kan det ju innebära att du måste tvinga tillbaka vissa eller tacka nej till vissa för att du då om deras val så att säga förstärker ojämställd utfall snarare än det andra.
Det finns till exempel ett fall från veterinärutbildningen i Uppsala där de hade väldigt många kvinnor och det var svårt för kvinnor som hade jättebra betyg att komma in och då var det mera så att säga mediokra killar som fick komma in istället av det skälet. Mm. Om vi tittar på några siffror som brukar nämnas då när jämställdhetsfrågan diskuteras. Bara en av sex höga chefer bland vd:er, högre ämbetsmän och politiker är kvinnor. Kvinnors lön i genomsnitt ungefär 90% av männens genomsnittliga lön. Kvinnor är betydligt mer sjukskrivna än män och sjukskrivs för psykisk ohälsa 30% mer än vad män gör. Och kvinnorna tar ut 70% av dagarna med föräldrapenning och vård av sjukt barn samt utför 30% mer av det obetalda arbetet hemma som städning och matlagning och så vidare. Ivar Arpi, är de här siffrorna automatiskt ett tecken på att vi har problem som samhället behöver lösa?
Nej, det är inte ett automatiskt tecken på det. Jag tycker att man ska titta på varför det ser ut på det sättet. Till exempel varför det är färre kvinnor högre upp i maktstrukturen i samhället. Och på universitet som vi främst fokuserat på, det stämmer den där bilden också att det är färre kvinnliga professorer till exempel. Och varför försvinner kvinnor på vägen? Problemet är inte att du ställer frågan. Frågan måste ställas och varför det ser ut så. Mm. Problemet är att du har i det som vi kallar genusdoktrinen där du har en bestämd uppfattning om att män är överordnade kvinnor och män tillskansar sin makt på bekostnad av kvinnor. Och att det är hela tiden män och män som premieras och orättfärdigt premieras genom hela systemet.
Historiskt har det ju varit så.
Ja, det finns
sådana exempel. Det är omtvistligt så att säga. Och varför, om nu siffrorna ser ut som de gör här, de jag läste upp, varför skulle skälet till det vara något annat än vad det var historiskt, tror du?
Framförallt så tror jag att man har väldigt svårt att hitta den diskrimineringen när man undersöker. Att det är diskriminering det handlar om. Och att de attityderna som man har haft historiskt sett, till exempel att kvinnor inte är, de är sämre på att tänka och liknande. Så tänker man inte längre. De attityderna finner man inte i den utsträckningen att det kan förklara hela den här skillnaden. Utan det förklarar kanske en del av det. Och särskilt på något som vi återkommer till i boken och som vi båda tycker är viktigt är att man tar reda på varför det ser ut som det gör på en viss arbetsplats eller en viss yrkeskategori. Ibland är det säkert könsdiskriminering. Ibland är det säkert maktstrukturer som på något sätt hämmar endera könets utveckling, kvinnors utveckling. Men det räcker inte som förklaring. Det räcker inte som förklaring när det finns i länder som är väldigt jämställd i sina attityder och där man har arbetat väldigt hårt med det här.
Vad kan det annars vara om det inte är diskriminering, Anna-Karin?
Nej, men det skulle ju kunna vara personlig preferens i något fall.
Baserat på kön?
Ja, eller intresseriktningar. Eller det skulle i någon mån kunna handla också om begåvningsskillnader eller intresseskillnader i vad man så att säga söker sig till för områden som i någon mån har bäring på kön också.
Mm, fast det förklarar ju inte varför kvinnor drar liksom den lägsta strå till exempel när det gäller att de är sjuka oftare eller drabbas mer av psykisk ohälsa.
Nej, och där kan man ju tänka sig att det kan finnas betydelse i, eller att man kan finna förklaringar i vilka bilder vi har, vilka ideal lyfts fram, hur ska man vara, vilka områden bör du vara i och vara aktiv i och vad ska du ta ansvar för om du är kvinna eller om du är man. Mm. Den typen av bilder spelar sannolikt också roll för hur vi väljer och hur vi formar våra liv.
Och kräver de bilderna i så fall någon form av politik för att ändra de bilderna, eller ligger ansvaret mer då hos individen egentligen att inte ta till sig de där bilderna?
Det är nog både och, men poängen här är väl lite att när man ska förstå detta komplexa samband, varför uppstår de här mönstren, varför uppstår skillnader mellan kön, så kan man inte bara ha ett par glasögon att ta på sig för att hitta förklaringen och svaret på det, utan man får använda olika discipliners forskningsresultat, olika metoder för att beforska detta och sammanväga i den mån det är möjligt resultatet och se vad gör vi då av detta, vad kan vi göra någonting åt, vad bör vi påverka och vad kanske är i slutändan av dagen ändå individens eget ansvar och val.
Vi ska prata lite om vad jämställdhetsintegrering är då. Redan 1994 så beslutade den borgerliga regeringen Bildt att anta en strategi för jämställdhetsintegrering. Det var också en borgerlig regering som 2008 gav Nationella sekretariatet för genusforskning i uppdrag att bygga upp stöd för statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering. Och 2018 inrättades Jämställdhetsmyndigheten som bland flera uppdrag har att främja och bistå i andra myndigheters arbete med strategin. Anna-Karin Windhamn, enligt Jämställdhetsmyndighetens egen beskrivning så innebär jämställdhetsintegrering att jämställdhetsfrågorna ska finnas med i det ordinarie arbetet inom offentlig verksamhet istället för som ett spår vid sidan om. Mm. Är det så du också skulle definiera vad det är?
Mm. Det innebär att så fort du fattar något slags beslut eller så fort du planerar någonting för verksamheten så ska de eventuella jämställdhetseffekter eller kostnader ur ett jämställdhetsperspektiv vägas in i detta. Så att du tillser att du så långt som det är möjligt inte skapa olika möjligheter eller olika villkor för män och kvinnor. Och det är från planering till genomförande av verksamheten.
Kan man till och med säga att det är en slags överregel eller överideologi då, eller vad man ska kalla det?
Nej, alltså, det är inte säkert att det i jämställdhetsintegreringen som metod ligger en särskild ideologi om att det som vi sen kallar genusdoktrinen, utan det vi skildrar i boken är ju hur detta, när det hamnar i händerna på Nationella sekretariatet för genusforskning, omtolkas och blir en doktrin snarare än en handlingslinje där teorier som utgår från en maktanalys av de här hierarkierna som Ivar talade om tidigare, där vi har överordnade och underordnade, det blir det sätt på vilket man förstår alla verksamheter. Mm. Och det blir också då det redskapet man omsätter den här jämställdhetsintegreringen.
Vad är målet med jämställdhetsintegreringen då? Alltså, vad är det konkret som ska uppnås?
Det man vänder sig emot som man kan ha sympati för, det är att så att säga att det är någonting som man tar när man har tid. Så det var ju det som var tanken, att jämställdhet ska inte vara någonting som bortprioriteras hela tiden, utan det ska vara en del av den ordinarie verksamheten och någonting som alltid är med på den ordinarie dagordningen. Så det är det man vill uppnå, att jämställdheten ska hela tiden vara finnas med som en kom ihåglapp i alla sammanhang.
Finns det något annat som har samma status i alla verksamheter? Som ekonomin kanske. Vi ska väl alltid vara med i alla beslut.
Ja, men det är precis. Det, då börjar man komma in. Jag tror att
hållbarhet är hållbarhet väl någonting som precis simmar upp nu och kommer upp som en nästan lika stark styrfaktor så att säga för hur man prioriterar, hur man ska planera verksamheten.
Mm. Går det att säga när det här är färdigt så att säga? Om man tänker att man har jämställdhetsintegrering, nu börjar vi, nu är det slut, nu har vi nått målet.
Alltså det beror på vem man frågar eller vilken nivå man tittar på. För att tittar man på direktiven från politiskt håll så handlar det om att man i vissa, just vad gäller lärosäte och så, ska man få en viss procentuell fördelning mellan professorer vid alla högskolor och lärosäten. Och när man har så att säga fått 50-50 där, då är man i mål med den delen av jämställdhetsintegreringen. Frågar man Nationella sekretariatet för genusforskning eller Jämställdhetsmyndigheten så är svaret mer sannolikt att det är när man har fått genomslag för de här idéerna som handlar om hur vi talar om kön och hur vi förstår och ser på oss själva och på verkligheten och världen.
Om man bara lägger till där att de som har hand om jämställdhetsintegreringen på Nationella sekretariatet för genusforskning, de är ju inte de enda som håller på med den här typen av jämställdhetsintegrering eller projekt och certifieringar. De har ju en ganska vankelmodig inställning till jämställdhetsintegrering själva många gånger när de skriver om det. Just för att det är för klent verktyg. Du arbetar inom systemet så att du utmanar inte egentligen maktstrukturerna i den mån som man uppfattar att man måste göra. Så att säga, de har fått ett verktyg för att reformera ett system som man kanske borde göra mycket mer med eller byta system, så att säga. Det där återkommer i deras liksom, egna skrifter.
Och du, Anna-Karin, har ju arbetat under en period på Nationella sekretariatet för genusforskning och fick insyn då i hur man där definierade både mål och metoder. Vad var det för metoder då framförallt som man diskuterade och vill använda?
Ja, i den omtolkningen som jag var med om och såg ske så gled man väldigt mycket från att tala om jämställdhet, där då förståelsen av att finns två kön, till att istället övergå till en väldigt teoretisk förståelse av detta, där maktanalysen blir det centrala.
Är det det som brukar kallas intersektionalitet?
Ja, just det. Intersektionell teori, normkritik, alltså där de normer som är förknippade med män och kvinnor, idéer om hur man ska vara som man, hur man ska vara som kvinna och vad som är avvikande och inte. Man ska jobba väldigt mycket mot detta och framförallt få de som är verksamma vid lärosäten att också förstå och se sin värld, sin verksamhet utifrån precis samma maktanalys.
Och varför var det viktigt då, tror du, för sekretariatet? De måste ju tänka att det här är bra.
Ja, det är ju en politisk vision i mycket, menar jag.
Men som syftar till någonting, antar jag, som de tyckte
är bra då? Ja, omstöpa vad universitetet är för något.
Från vad till vad?
Det du beskrev inledningsvis, universitetet som, alltså en verksamhet som drivs av meritokratiska ideal. Det vill säga att det är vilka meriter du lägger fram, det är vad du har med dig när du kommer, inte vem du är. Det ska avgöra om du får tjänsten eller kan klättra i hierarkin. Mm. Det är ett ideal som är grunden för universitetet. En del av samma stomme är ju att vad vi gör där är att vi försöker flytta gränsen för vad vi vet och vad vi kan om vissa olika objekt eller företeelser i verkligheten.
Mm.
Men om man inte tror på att det är vad universitetet kan göra, om man inte tror på att det finns någon sann vetenskap, utan allt det där är uppe i luften och istället är allt det här en maktkamp, där det handlar om vem som har grepp över den här verksamheten och vilken idé som är den dominanta. Och för det här gänget som jag beskriver då var en del av under en period, så är just den här maktanalysen av att det finns ett antal hierarkier där man har så att säga kämpat sig upp i toppen och där den som är i toppen också bestämmer vilka idéer som är dominanta.
Så enligt det sättet att se det, så är liksom forskning inom citattecken och vad som är vetenskap, det är egentligen då kanske manligt kodat och liksom bara ett sätt att tolka världen, och man kan lika gärna tolka världen på ett annat sätt som är minst lika bra, eller?
Och då är det finns en grupp i samhället som framförallt män, men vita, heterosexuella människor som uppfattas utgöra normen i samhället på olika sätt.
Och därmed har mest makt då?
De har mest makt. Mm. Som då blir hela organisationen är uppbyggd, så att säga. Universiteten är uppbyggda för att gynna samma egenskaper. All forskning är impregnerad av den här gruppens värderingar. Så när vi, bara ordet meritokrati är i sig en illusion.
Det är riggat
på förhand. Så det där återkommer till exempel i skrifter då, att när man inte hittar den här diskrimineringen till exempel, utan man ser att om du kompenserar till exempel för hur länge du har arbetat eller för att få forskningspengar liksom, och när du kompenserar för hur länge du varit i yrket och liknande, att mycket av diskrimineringen försvinner. Då säger man att de här studierna, de spelar ingen roll, säger man då från Nationella sekretariatet för genusforskning, deras sida, för att de har ju gått igenom systemet, så att när du har kompenserat för de där sakerna, då har du vägt in alla de här patriarkala normerna och maktstrukturerna som har gynnat dem. Aha. Det vill säga, det man ser, det vi kallar kompetens, är resultatet av att du är privilegierad.
Jag förstår. Anna-Karin Winham, kan det inte ligga någonting i det då?
Jag tänker att det är ett möjligt sätt att förstå verkligheten. Mm. Ett möjligt sätt att förstå verkligheten. Och sen får man ju pröva i vad mån det håller då. Men det är just den delen som fallerar ofta, att man inte vill prova det då. Utan man har redan tagit på sig glasögonen, så man ser detta överallt. Och problemet är ju då delvis att när man använder jämställdhetsintegreringen som ett lokomotiv för att omstöpa universiteten utifrån detta, och det griper in i grundutbildningarna, det griper in i professionsutbildningarna och liknande, då krymper man vad det är man tänker att en universitetsutbildning ska göra för de som kommer och läser den. Nämligen att i min värld är det att vidga deras tänkande, att få det att bli mer komplext, att de kan förstå att det är inte alltid just det där svaret jag trodde som gällde på frågan jag hade, utan det finns en massa andra lager som jag måste väga in och avtäcka, faktorer att ta hänsyn till. Utan när man då omstöper utbildningen och istället säger att här har du maktanalysen, så här ska du betrakta fenomenet. Och så drar jag på mig glasögonen och så ser jag ju det. Ja, där är den som är överordnad och där är den som är underordnad. Och här sker en maktutövning då.
Mm. Men vi
kanske... Och då stänger man tänkandet snarare än man vidgar upp det.
Vi kanske ska klargöra, för det är säkert inte, alla har ju inte läst boken och kanske inte hänger med på, vad är sekretariatet för genusforsknings roll i jämställdhetsintegreringen? Alltså vad är det de gör för att puffa på, så att säga?
Deras roll initialt när uppdraget kom var att agera stöd. Att ta fram kunskapsunderlag, att vara metodiskt stöd för lärosätena under den processen som pågick fram till 2018 när Jämställdhetsmyndigheten tog över det uppdraget, och de har den funktionen idag.
Mm, och den här påverkan då som ni skriver om, hur skedde den? Alltså hur kunde sekretariatet så att säga då överföra sina idéer och maktrelationer och intersektionalitet och så till universiteten så att de faktiskt anammade dem? Hur gick det till?
Jag skrev en artikelserie i Svenska Dagbladet som genererade mycket uppmärksamhet. Där jag tog upp jämställdhetsintegreringen. Då var Anna-Karin och jag arbetade med mig. Så hon var min mullval på insidan. Sen ville vi skriva en bok tillsammans. Men då hade ju Anna-Karin tillgång till alltså de jämställdhetsplaner som universiteten skickade till Nationella sekretariatet för genusforskning. Och så kunde man se återkopplingen, enskild återkoppling, och där man kan följa spåra ändringar i Microsoft Word. Mm. Liksom,
och vad stod det i de där ändringarna?
Till exempel att här saknas det ett, här är det för öppet. Här är det för öppen formulering. Vi vet varför det ser ut som det gör. Det var ett, sen var att man ville trycka in... mer intersektionalitet i analysen.
Men sprattlade inte de då och sa nej, men vi är nöjda som det är? Utan
sekretariatet hade ju funktionen av att hålla i taktpinnen här och vara en lite magister som talade om vad bör man göra och vad bör man satsa på och vad bör man inte göra. Och rent konkret i den här korrigeringen av planerna eller i rättningen av dem, så går det ju till så att man gasar på och berömmer när rätt, alltså de här signalorden kommer in. Normkritik eller intersektionell teori, eller att man ska se över fördelning av forskningsmedel eller liknande. Alltså ju djupare in i verksamheten man grep, desto mer beröm fick man.
Men en grej som förbryllar mig, det här är ändå universitet så att säga, som lever på forskning, och de vill att saker som påstås ska vara empiriskt bevisade och så. I det här fallet verkar det inte ha efterfrågat så mycket, alltså vad har ni för stöd för att påstå det här och så vidare, utan att universiteten mera svalde det här, om man ska tro er beskrivning i alla fall. Hur ska man förstå det?
Det där stänger ju ner. Det här är ett sånt frågekomplex där diskussionerna inte fungerar som de ska. Där människor blir rädda och när de sitter på möten. Vi har ju pratat med över 80 forskare och studenter och människor på olika nivå i universitetet. Och någonting som återkommer är just att när man hamnar i de här diskussionerna, när det handlar om jämställdhetsplaner, jämställdhetsprojekt och liknande, då fungerar inte den vanliga diskussionen.
För att ingen vill vara en bakåtsträvande gubbe.
Exakt. Och att man, därför så är det också att man har en nationell sekretariat för genusforskning, eller vem det nu i andra sammanhang kan det vara någon annan, har ett övertag i att man är väldigt inläst och man ligger i fas med det regeringen beordrat universiteten att
så
göra.
Man har faktiskt den politiska makten i ryggen.
Ja, precis. Och då, så att man måste ha väldigt mycket, många upplever i alla fall att man måste ha lite att förlora och vara väldigt modig och vara besvärlig, att våga vara det. Och att det är inte alla som vågar det.
Anna-Karin Windhamn, det framgår ju av boken att ert engagemang i den här frågan har lite olika ursprung då. Om vi börjar med dig, så jobbade du som sagt på Nationella sekretariatet för genusforskning. Vad var det som hände när det började skava då för dig där?
Ja, alltså jag har jobbat med jämställdhetsfrågor och likabehandlingsfrågor vid universitetet många år dessförinnan. På olika fakulteter och olika delar av verksamheten. Jag hade gjort kartläggningar om män och kvinnors karriärmöjligheter. Just det som inledningsvis talade om, hur ser idealbilden av forskaren ut. Allt detta hade jag sysselsatt mig med parallellt med forskarutbildning och så. Så att det är ett djupt engagemang för mig. Men i stommen av det engagemanget finns också en tro på just meritokratin. Att det faktiskt främst handlar om att skapa lika möjligheter. Sen kan utfallet bli olika. Så mina tidigare granskningar har ju handlat om att se till så att den där meritokratin kunde funka så friktionsfritt som möjligt. Och i hoppet där till sekretariatet så var det just att det var inte liksom det som var viktigt för dem, uppfattade jag. Utan jag uppfattade nog mer att det sättet jag hade arbetat med jämställdhet på tidigare, det kunde förvisso vara intressant, men mer som en rest ifrån en gammal förståelse eller ett gammalt sätt att se på universitetet och att arbeta med lika villkor.
Så du var lite omodern?
Ja, ja. Det uppfattades jag nog som, eller jag uppfattade att de kategoriserade mig på det viset.
Och var det det som gjorde att du började känna dig så att säga som en...
Det var en del i det. Mm. Den andra delen var framförallt detta att det grep så långt in i verksamheten. Alltså när man gasade på planerna, när man föreläste, när man tog fram underlag som delades ut till samtliga lärosäten som en slags instuderingsuppgifter då, eller inläsningsmaterial, så drev man på för att just omstöpa också undervisningen, utbildningens genomförande. Att de teorier vi talade om tidigare skulle finnas där också.
I boken finns ju ett antal återblickar eller minnesanteckningar som bygger på dina upplevelser då på jobbet. Och i en av dem skriver du så här. Vi har flera möten som handlar om hur vi ska läsa de planer som kommer in från lärosätena. Vilken ton vi ska anlägga i responsen och hur pass djupt vi ska gå in i dokumenten. Det står allt tydligare klart för mig att kollegorna har en annan bild än jag av vad stöd och stödfunktion är. Samma konfliktlinje uppenbarar sig om och om igen. Vi ska in och peta, korrigera perspektiv, ordval och analys i det som ett lärosäte lägger fram som sin programförklaring. Det känns fel. Vad var det som kändes så fel med det?
Att genussekretariatet satte sig över lärosätena.
Och lärosätena lät sig då köras över också?
Eller? Det gjorde de, därför att det framställdes ju som den vägen man skulle gå. Och det sättet man arbetar på om man verkligen ville vara duktig eller vara bäst i klassen här.
Och regeringen hade ju gett dem den här rollen också.
De hade ju en väldig legitimitet i det. Mm. Och gjorde ett intensivt arbete för att stötta verksamheterna i den riktningen.
Ivar Arpi, du är ju ledarskribent som sagt på Svenska Dagbladet och kom in i det här från ett annat håll. Du skrev ju den här artikelserien då under hösten 2017 var det va?
Ja.
Som blev väldigt uppmärksammad om genusvetenskapens intåg på universiteten. Vad var startskottet för dig? Varför intresserar du för det här överhuvudtaget?
Det är ett mångårigt intresse och det är lite det här jag har pluggat en gång i tiden också, läst sociologi och sånt där. Så det var där började min intresse för det. Men det var faktiskt att Anna-Karin tog kontakt med mig och sa att jag jobbar på Nationella sekretariatet för genusforskning och det som kallas för jämställdhetsintegrering, har du koll på det? Det här är det som händer. Och så vi började samtala och så började vi titta på det och fick tillgång till ett otroligt intressant material genom Anna-Karin. Det började med att Anna-Karin tog kontakt med mig helt enkelt. Så det var det som var det faktiska startskottet på den artikelserien.
Men det måste ha känts lite subversivt för dig att vara på insidan och ändå vara lite av en källare.
Jo.
Hur mådde du i det där?
Inte jättebra på sätt och vis. Alltså det fanns ett lugn och tillfredsställelse på sätt och vis i att vi fick kontakt och att vi började samtala om detta och jag gjorde någonting åt det, kände jag. Jag kom inte längre fram med min kritik i verksamheten. Den vann inget gehör.
Du var inte någon av dem som man lyssnade mest på?
Nej. Jag fortsatte att försöka säga emot och så. Men det slog inte igenom. Utan tvärtom så flyttades jag successivt lite mer åt sidan. I det upplevde jag själv det som i alla fall. Och sen en klar brytpunkt var att jag insåg att jag kommer inte kunna rekommendera mina barn att läsa de ämnen jag själv en gång läste i litteraturhistoria och historia överhuvudtaget. Därför att de ämnena kommer i grunden att ändras om den här processen får fullt genomslag. Då är det inte längre samma typ av utbildning som verkligen förmår att vidga tänkandet och bidra till att utveckla dem som människor. Så som jag tycker att en universitetsutbildning ska göra. Och det var en brytpunkt där jag kände att jag får på något sätt försöka få fler människor att se och förstå att det här händer. Och Iva var då den jag vände mig till.
Det framskymtar ju i boken här och där att det finns många på sekretariatet verkade ha en slags vänstervärldsbild då. Iva, du har ju en högervärldsbild, tolkar det som. Den är väl helt öppen eftersom det är på Svenska Dagbladet. Hur mycket handlar ditt engagemang om det här, om politik helt enkelt?
Jag tror att den frågan blir lite märklig, för att det blir lite som var börjar politiken, varför blir man höger? Jag har ju så att säga en gång kommit till högern på grund av den här frågan bland annat.
Men det är inte en jättekonstig fråga att ställa med tanke på att som framskymtar i boken är ju en världsbild där ni skriver i princip att det här är inte vetenskap, det här är politik faktiskt i ganska stor utsträckning som de sysslar med. Och en politik som åtminstone du då, tänker jag, inte sympatisera med. Det är inte den världen du vill se växa fram.
Nej, precis. Men det jag försökte säga var inte att det är en konstig fråga, utan för mig så jag insåg någon gång för 10 år sedan att om man kritiserar de här sakerna så hamnar man i högen. Så att det var så jag kom in. Så jag började skriva om feminism. Jag började skriva om de här frågorna och om antirasism och rasism och sådana frågor. Och sen så blev jag några år senare blev jag ledarskribent. Så för mig, det här är inte någonting som först började jag som höger och sen började jag planera hur jag ska förstöra för vänstern. utan det är snarare en grundläggande världsbild som har gjort att jag har hamnat i högen, som också mynnar ut i att i min kritik och i den här boken där som handlar om de här frågorna, varför jag är kritisk mot de här delarna.
Då förstår jag. Anna-Karin, är du en politisk person på samma, har du någon sån hållning, höger, vänster eller mitten? Eller?
Jag har nog en borgerlig hållning.
Så din drivkraft, är den också då delvis att du inte gillar den världsbilden som det här står för på något sätt? Med?
Nej, det är det inte, utan det är att detta är ett fält som inte får ifrågasättas. Detta är ett fält eller ett område som är slutet och där man inte är intresserad av röster som går emot förgivetaganden eller tysta överenskommelser och så. Och det har jag väldigt svårt för. Och det är för mig ett anti-akademiskt och intellektuellt ohederligt sätt att närma sig ett område som har med vetenskap och forskning att göra. Mm. Och i detta fallet faktiskt också samhällsförändring då.
Vi citerar ju Bo Rothstein i boken som är kritisk just till att man låst in sig i institutioner och att man har avskärmat sig från kritik inom genusvetenskapen.
Just det, professor i statsvetenskap i
Göteborg. Ja, precis. Och han påpekar just att han har ju framförallt varit kritisk mot neoklassistisk nationalekonomi. Och det, så att han är ju en person som just har, han är kritisk mot många olika håll mot just den här typen av, det är inte bara, det här är ju inte det enda exemplet på när man låser in sig på det sättet och man skapar en dogm. Och jag tror att man ska vara vaksam på det, alltså även om man tillhör högen, att man hamnar i den typen av navelskåd, man hamnar i täta skott så att säga och inte är förmån att ta till sig kritik.
En ekokammare.
Ja.
Även om universitetens ledningar och HR-avdelningar tycks tro ganska mycket på de här metoderna då, som används för jämställdhetsintegreringen, så har det ju uppstått en del kontroverser, minst sagt, som har med det här att göra. Och några fall går ni igenom i boken. Ett av dem handlar då om professorn i neurofysiologi, Germund Heslov, som ska hålla en föreläsning om arv och miljö som en student.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Är kritisk mot redan innan hon har hört den. Hennes kritik kvarstår, kanske inte så överraskande, efter att hon har bevistat föreläsningen, och främst handlar det om att Heslov sagt att kvinnliga homosexuella har en manlig inriktning samt ifrågasatt om det är en sexuell läggning att vilja ändra sitt kön. Ivar Arpi, vad har Heslov enligt dig då för forskningsstöd för att påstå de här sakerna?
Enligt honom själv?
Eller enligt honom själv är en bättre fråga.
Ja. Enligt honom själv så handlar det om att forskningen inte är helt säker på vad som är vad gäller transsexualism. Då. Att man har, varför uppstår könsdysfori, att det finns olika typer och liknande. Så det är det han menar då. Han får under en föreläsning frågor från studenterna, och det är i svaren till studenter efter föreläsningen som han säger det här. Så det är inte under en del av den ordinarie föreläsningen.
Okay.
Och det, han menar att det är på den biologiska forskningen som han utgår ifrån, så är det mycket mer otydligt än vad man kan tro när man lyssnar på den offentliga debatten och det påbjudna språkbruket, så att säga.
Presenterar studenten som klagar eller universitetsledningen någon forskning som tillbakavisar de här påståendena, eller handlar det inte i första hand om en vetenskaplig kontrovers?
Tvärtom så är man helt ointresserad av att man gör en lång utredning av honom centralt på universitetet och vägrar svara. När vi har försökt få dem att svara på hur man har gått tillväga, så har man vägrat att svara från Lunds universitets sida, och rektorn vill inte ställa upp på intervju. Men man är inte intresserad heller från hans från medicinska fakultetens sida att reda ut vad stämmer här. Vilket forskningsunderlag har Heslov och vilket forskningsunderlag finns på andra sidan här? Det finns ingen sån, utan det handlar om att Heslov ska säga rätt ord.
Så att säger han slutar. De det till honom? Ja. Att han måste ändra sin föreläsning?
Det är en fråga om terminologi, säger ja.
Den korrekta terminologin. Precis.
Mm. Och hur reagerar då den här 71-årige professorn som väl har varit med om en hel del? Hur reagerar han på det? Är han beredd att göra det då?
Ja, om man känner till honom lite sen tidigare så förstår man att han inte böjde sig för det. Utan det man gjorde, han menade att han har stöd för det här. Men de har då en utredning där de har konstaterat att det finns en risk för diskriminering i hans föreläsning. Mm. Och anledningen till att det är risk för diskriminering och inte faktiskt diskriminering är att det inte fanns någon transperson eller lesbisk person närvarande vid föreläsningen som sade sig vara diskriminerad.
Men betyder det att forskningsrön som riskerar då i så fall att kränka någon, för det kan ju finnas forskning som är jättedålig för mig eller dig eller vem som helst, att den ska man inte prata om då? Alltså är det det som är konsekvensen av detta?
Det är så Heslov själv resonerar när han skriver sina svar till dekanen och försöker att själv skapa en inlaga där han gör reda för vad han sa och inte och varför han sa det han gjorde. Att om ni menar allvar med att det handlar om är om det bara föreligger en risk eller att jag inte kan i ord på i stunden utkasta studentfråga snabbt svara, då blir ju svaret komprimerat. Om jag inte kan då göra reda för det jag vet, utan jag måste väga in alla de här andra lagstiftningarna och hänsynstagande till att det eventuellt kanske finns någon som kanske blir ledsen om jag säger detta, då kan jag inte undervisa om kontroversiella frågor, alltså det vill säga forskningsfält som i dagspolitiken har blivit kontroversiella eller där vi har det här ämnesområdet som vi talar om nu, nämligen men vad är manligt och kvinnligt och vad vet vi om det?
Läkarutbildningen.
Så att ja, det, precis. Det,
ja. Ja. Och den här affären, hur slutar den? Alltså vad blir liksom kontentan?
Man tillsätter en föreläsning av en genusvetare som är före Heslows föreläsning i tid, så att de så att säga får en går igenom genusperspektiv och genusvetenskapliga sätt att tänka kring
socialkonstruktivistiska sätt att se på det, ja, kanske man ska säga, att det vill precis. Säga att man mer förstår kön som någonting som är socialt och kulturellt konstruerat snarare än det som Heslow talar om i huvudsak på sin föreläsning på läkarutbildningen.
Kanske ännu mer intressant, vad blir signalen till andra akademiker som kanske forskar och föreläser om kontroversiella ämnen, tror ni? Alltså de som inte är lika stridbara som Heslow.
Säg inget som kan göra dig obekväm. Säg ingenting som kan få någon student att bli obekväm. För du vill inte bli utsatt för den här typen av utredningsförfarande som Heslow blev utsatt för, eller som vi har andra exempel i boken på, där man Inga Lilla Aronsson exempelvis i Uppsala, som också svarade på en studentfråga om hur man söker på ras i gamla arkiv. Och hon använde N-ordet i sitt svar och blev utsatt också för en väldig påtryckning från universitetets likabehandlingsspecialist. Mm. Där det tydliga signalen till de som undervisar är, säg inget som kan försätta dig i en sån här utredningsposition.
Och på vilket sätt är Heslow-affären ett konkret utslag av jämställdhetsintegreringens implementering då på universiteten? Hur hänger det ihop?
Ja, utredaren här, som vi inte fick tag på, eller som vägrade tala med oss trots att vi försökte under en månads tid att tala med henne och hennes överordnade. Hon är den som tillsammans med rektor för Lunds universitet har skrivit under jämställdhetsintegreringsplanen och som står för, är operativ i det arbetet. Och man kan säga på ett sätt lokalt, det som sekretariatet var centralt för alla lärosäte, är de personerna som är aktiva i utredningen av Heslow är det på Lunds universitet. Så på så vis flätas de här processerna samman.
Mm. Jag tänker ändå, genusvetarna på Nationella sekretariatet för genusforskning kan väl knappast ändå vilja att människors känsla av kränkthet skulle gå före vetenskapen. Det är svårt att se framför mig att de skulle argumentera i alla fall öppet för det, eller?
Jag tror att man får se det som att den frågan blir, vad menar du med vetenskap då?
Okay.
Alltså det som German Heslow lägger in i vad vetenskapen om det här, som han menar då att han har stöd för, och som vi också har ett långt parti i boken där vi går igenom hur ser forskningsstödet ut här. Och det är inte helt tydligt på allvar. Vi vet mindre än vad vi tror vad gäller kön, men vi vet mer än vad vissa påstår att vi vet om det biologiska könet. Men de skulle nog inte säga att det German Heslow ägnar sig åt här, skulle jag säga, att det är någon slags neutral vetenskap.
Utan att det är politik då?
Det
kanske
här är politik, och han har en syn på kön, och han har ett sätt att prata om det här som är då diskriminerande, eller att han vidmakthåller maktstruktur. Och det är så studenten som från början sätter igång den här historien, det är så hon resonerar också.
Vi lämnar fallet Heslow, tänkte jag, och går till det andra som du var inne på, Ivar. Det handlar då om lektorn på statsvetenskapliga institutioner i Lund, Erik Ringmar, som höll kursen Det moderna samhället och dess kritiker. Idén med den här kursen, det var framförallt att studera fascismens framväxt och de tänkare som hade spelat en stor roll för den. Kurslitteraturen bestod till övervägande delen av böcker med manliga författare, eftersom det framförallt var de som stod för originallitteratur då, som hade skrivit positivt om fascism. Men Ringmar ställdes av institutionsledningen då inför ett krav på att ändra sin litteraturlista. Vad gick det kravet ut på?
Det initierades av studentrepresentanter som i möte med institutionsstyrelsen då, när de gick igenom det här, tyckte att det här var för lite kvinnor. De vill, och så då ville de lägga in Judith Butler.
Vem är Judith Butler?
Hon är den, om man ska förstå vad queer är för någonting, eller queerfeminism, så är hon den man ska gå till. Och hennes huvudtes är att det är inte bara kön är inte en beständig kategori. Det är inte så att du kan dela upp kön i kön och genus som vi gör, utan även könet, förståelse om det biologiska könet, är också konstruerad. Så det finns ingen fast punkt att stå på, ungefär. Så hon är väldigt radikal. Men absolut en del av en, om du ska förstå hur människor tänker och kön, är intressant att läsa.
Och vad var tanken att hon skulle tillföra till den här kursen då, från studentens sida?
Det var väl framförallt att hon var kvinna.
Var det? Hon hade ju kunnat välja en annan författare.
Ja. Men det är väl lite poängen med just hur absurt det här blir. Att när man från en fakultet eller från en institution bestämmer att könsfördelningen på litteraturlistorna ska vara 60-40 i alla fall. Inte färre än 40% kvinnliga författare.
Det finns sådana bestämmelser.
Ja, det var väl ungefär så det var formulerat vid statsvetenskap i Lund, var det inte så?
Jo.
Ja.
Men att om man hade goda skäl kunde man understiga.
Ja, och då fick man ju lägga fram dem. Så enklast, vill du liksom komma igenom det här utan några problem, så ser du till att skaffa en litteraturförteckning som har den könsfördelningen. Och jaha, är inte det bra då, kan man säga? Nej, inte, för att en litteraturlista ska ju framförallt, det är vad de skriver om. Vilka verk är väsentliga för det kursen ska handla om och som faktiskt speglar det kursmålen säger. Men det vi ser här är ju att det blir plötsligt mindre viktigt, och istället är det att vi har rätt könsfördelning på litteraturlistan.
Kan man inte tänka sig ändå att man reproducerar någon form av patriarkalt samhälle då, om man ständigt använder böcker skrivna av män? Alltså försöker ändå pröva det bästa argumentet för att göra så här.
Jag tror att man gör sig själv en otjänst om man tänker så för mycket. Alltså om det blir ju en städning av historien om du ska försöka till exempel förändra den västländska, om du ska undervisa om den västländska filosofin till exempel. Vi har ett sånt fall i boken där från filosofiska institutionen i Lund, där man bytte ut, där man undervisar om filosofins klassiker på fortsättningskursen, och där man har haft det klassiska motsatsparet David Hume och Immanuel Kant, och så lyfte man ut Kant och så slängde man in Mary Wollstonecraft. Och Mary Wollstonecraft är intressant, jag är inte någon expert på henne, men hon har säkert sin plats på en filosofikurser, men hon har inte den platsen som Immanuel Kant har i filosofin. Och då blir det också en sån här, det blir en städning av historien där du också döljer den faktiska, det fanns nästan en anledning till att det inte finns så många kvinnliga filosofer inom historien, är för att vi har levt i ett patriarkalt samhälle.
Okay, om
sätter ju innehållet åt sidan. Det är det som är kritiken här. Man sätter innehållet och kunskapsstoffet åt sidan till förmån för den numerära fördelningen mellan män och kvinnor på litteratur.
Alltså identitetspolitik egentligen då?
Ja, och jag skulle säga så här, att du sa, upprätthåller man inte då en patriarkal struktur om man helt bortser från detta? Men kanske tvärtom, därför att det enda man fäster blicken på är vilket kön de här människorna har. Det är det enda som spelar roll. Inte vad de gör, inte vad de kan, inte vad de skrev eller tänkte, utan det är bara precis rent okulärt. Vilket kön är det? Då är det bra. Då är det tumme upp eller tumme ner.
Ja. Och Erik Ringmar då, hur reagerade han på det här? För det var ju hans kurs som han hade lagt upp, så att säga. Tog han in Judith Butler eller inte?
Nej, han vägrade att undervisa på Judith Butler.
Okay. Med vilka argument då?
Att hon inte passade in i hans kurs helt enkelt. Han undervisade om till stor del om fascism och anarkism som reaktionen på det moderna samhället. Så han tyckte inte att hon passade in där.
Och
han
det?
Var heller inte rätt person att undervisa om Judith Butler.
Och vad ledde det här till då, i hans fall? Liksom?
Han jobbar ju inte kvar.
Han jobbar inte kvar.
Han är gästforskare i Istanbul eller något sånt där.
Precis. Och en lite rolig detalj var ju att om han, Judith Butler själv, uttalade sig om det här och
i Kvartal faktiskt.
Ja, i Kvartal.
Ska jag citera?
Ja.
Hon sa så här då. Jag är inte för att min forskning påtvingas någon på grundval av kvotering. Låt oss skilja mellan några saker. Det är en sak att hävda att genusperspektiv är ett tema som bör ingå i en kurs. Det är en annan sak att påstå att det enda sättet att säkerställa att genus inkluderas är genom ett kvoteringssystem som räknar antalet författare. Hon tycks vara lite enig med dig då, Anna-Karin, i den frågan. Jag tänkte vi skulle gå vidare till de tekniska högskolorna, för det, något slående är ju att det verkar som de här perspektiven då, kanske lite motsägelsefullt nog, har fått väldigt stort genomslag just på de här spjutspetsutbildningarna i teknik då, på Chalmers och KTH. Chalmers har man avsatt inte mindre än 300 miljoner kronor under en period på 10 år i satsningen Gini. Och målet är då att 40% av professorerna ska vara kvinnor om 10 år. Och idag, vad jag förstår, eller för några år sedan i alla fall, var det bara 14%. Så det är ganska stora förändringar. Ivar Arpi, här skriver ni om en hel del i boken. Varför är det problematiskt med en sån här satsning, tycker ni?
Det är ju framförallt hur aggressivt den är gjord, att man har, för det första, hur man vill, vad man vill uppnå, hur snabbt man vill uppnå det. Då i Gini så har man ju, det är 300 miljoner där du viker i princip tjänster till kvinnor, du headhuntar kvinnor till tjänster. Så det viktiga är att hitta kvinnor just för att få upp just andelen kvinnor.
Men det är inte också att hitta de liksom dammsuga marknaden så att säga på de bästa kvinnorna?
Ändå. Jo, så är det också. Jag frågade ju också då rektorn där om det inte var oschysst mot andra universitet som kanske inte avsatt lika mycket pengar, att det är svårt för dem att förbättra sin statistik då, när de har redan dammsugit. Men det kunde inte han väga in sådär. Men i alla fall, det andra är att man, till en annan sak som man håller på med inom ramen för det här, är att när man utlyser en tjänst inom ett område så måste det finnas kvinnliga sökande. Har du inte en kvinnlig sökande så går sökningen tillbaka så att säga.
Då kan så du inte... att om du bara har manliga sökande då blir det inget?
Nej.
Och det är en del av Gini då? Så att
säga. Ja, och det där är något som återkommer på andra tekniska högskolor också.
LTH i Lund
har LTH samma. LTH har samma. Och om du får en kvinnlig, tillsätter en kvinna på en tjänst i Lund på LTH då, på Lunds tekniska högskola, då betalar fakulteten 80% av det. Men Gini är också en satsning där man har varit beredd att man har velat köpa ut manliga professorer till exempel.
Köper som
man
menar. Alltså betalar de för att dra?
Ja, för att man har den här tanken om, som man återkommer till, att det finns mediokra män i universitetet som har då gynnats av sitt kön. Det här är inte något man har mätt så att säga, att man har hittat mediokra män, utan det här är att man förutsätter att det finns ett antal mediokra män. Mm. Så om man köper ut de här mediokra männen så får du, å ena sidan får du in bättre människor, eftersom det finns kvinnor som är mer kompetenta men som inte har fått tjänster på grund av sitt kön. Och så blir det av med mediokra forskare. Och det där är tecken på hur radikalt man tänker in det här projektet.
Anna-Karin, finns det någonting ni har hittat som kan visa att det här också kan gynna faktiskt kvaliteten på forskningen? För det måste ju väl ändå vara ett mål i sig, tänker jag. Att en ökad andel kvinnliga professorer till exempel skulle göra att vi får fram bättre forskning, bättre innovation.
Jo, det är ju en del i det belägg man för fram. Mm. Att om man får en mer bättre könsblandning så att säga i forskargrupper och i forskningsmiljöer så kommer också produktiviteten att öka och arbetsmiljön blir bättre. Så att alla de problem vi har haft med arbetsmiljö tidigare när vi har haft för mansdominerade miljöer eller bara kvinnodominerade miljöer kommer att reduceras om det är rätt blandning då, rätt mix.
Och hur ser stödet ut för det då?
Ja, vi gick ju in och tittade på djupet på den typen utav studier man åberopar och det visar sig att det finns inte stöd för det sättet att beskriva vinsten med en könsblandning. Det man kan finna stöd för är att om man har kompletterande kompetenser.
Alltså som inte har med kön att göra?
Nej, precis. Som kan gå över kön, det vill säga. Och det innebär att du kan få en övervikt av män eller en övervikt av kvinnor i gruppen. Men dess kompetenser, de ingående personernas kompetenser kompletterar varandra så väl att de tillsammans blir en bättre grupp. Då.
Men den könsblandade gruppen, då presterade den i de undersökningar som de har gjort, presterade den bättre eller sämre eller lika bra eller? För det har ju, jag vill minnas att jag läste i boken att det har gjorts en del studier på detta. Mm. Hur gick det för de blandade grupperna då? Gick det bättre eller sämre?
Det var ju nedslående resultatet var ju att det gick sämre för dem. Enligt Ulf Sandström som har gjort den studien. Det är en av de som har gjort den studien. Och där, han var ju, Pernilla Wittung-Staffsede som är den som är chef för Gini på Chalmers. Hon hade en dragning om det här och Ulf Sandström var på en frågestund eller efter hennes föreläsning och påpekade att det underlag som hon har till grund för Gini, hon använde referenser till hans studie felaktigt. Det var en tidig slutsats att det skulle bli bättre av könsblandade grupper. Och då ställer han sig och så påpekar han det, att det där stämmer inte, det är tvärtom. Och då säger hon i princip att ja, men då får jag väl hitta en annan studie. Då stryker den och får hitta en annan studie för till stöd för det. Mm-hmm. Liksom, ja, har fått andra forskningsresultat. Liksom, och man ändrar liksom, bevisen. Man har kvar slutsatsen oavsett hur bevisen förändras.
Så lite som ni genomgående skriver i boken, att man vet redan hur det är och det behöver egentligen inte bevisa så. Men jag tänker de här högskolorna, Chalmers och KTH, det är ju verkligen spjutspetsutbildningar som är kanske viktiga för svensk ekonomi och innovation och så. Om de inte är övertygade om att den här typen av ganska radikala förändringar gör forskningen bättre, borde de inte bli lite nervösa då? Eller är de övertygade? Bryr de sig inte om det här? Eller hur ska man tolka det?
De är nervösa, men de är nervösa på flera sätt samtidigt. Mm. De är också nervösa för att fakta är ju att det är några av de få utbildningar som finns kvar i Sverige där det är manliga studenter dominerar finns på de tekniska högskolorna.
Och det är skämmigt för dem.
Ja, och det är också om man tänker att det finns fler manliga professorer i väldigt många ämnen och generellt inom universitetsvärlden, så är det ännu mer så inom de tekniska högskolorna. Så att de har ett dåligt samvete på en helt annan nivå, och det har gått ganska långsamt med att förändra. Så att då när MeToo kom så blev det startskottet för, då skulle man ha två strategiska satsningar på Chalmers. Och då kom det in olika förslag och då valde man att satsa på jämställdheten. Och det var just MeToo som gjorde att man valde att göra det här. För att det är liksom, det låg rätt i tiden.
Men det märkliga i detta är ju också att det finns så starkt särartstänkande i just det som Chalmers gör. Det vill säga att man tänker sig att de problemen man har med arbetsmiljö eller unkenkultur eller strukturer och så vidare, det finns ett recept på det, och det är att vi ska få in fler kvinnor. Så på något sätt så ska dessa kvinnor som kommer in bara genom sitt kön vara bärare av en bättre arbetsmiljö. Och en mer fräsch doft då, så att säga, i hur det blir på arbetsplatserna.
Finns det stöd för det då? Alltså, är det så?
Nej, då är vi tillbaka till det där med att man har kompletterande kompetenser eller att man har en större mix eller blandning och så. Det kan säkert vara på det viset, men det är väldigt märkligt att tänka att man är fast vid att kön spelar så stor betydelse här. Mm. Så att man löser det. Det är fortfarande så att kön är antingen en diskvalificerande eller en kvalificerande faktor. Och det var just det man med jämställdhetsarbetet skulle komma bort ifrån.
Men kan det vara så att man behöver ta den här vägen för att nå fram till ett samhälle där könet faktiskt blir helt oväsentligt?
Jo, och det är precis det som ligger i en del av den här visionen då, att vi måste utstå ytterligare en fas av orättvisa, fast åt andra hållet.
Nu är den tillbaka kaka.
Ja, precis. För sen kommer detta här lyckotillstånd. Sen uppstår lyckolandet när då verklig rättvisa uppstår.
Och det här ser man, den här motsägelsen finns ju i föreläsningar och i dokument av de nyckelpersonerna inom Gini och sådär. Det är att kön, män och kvinnor är exakt likadana, säger Pernilla Wittung, Staffserien och sina föreläsningar. De är exakt likadana. Kvinnor är inte sämre på någonting. Och sen går det 2 minuter och så säger man kvinnor bidrar till bättre produktivitet, de bidrar till bättre ledarskap. Alltså,
så att det är en paradox.
Det är en paradox som man håller i huvudet samtidigt. För att då, och det är just det som Anna-Karin är inne på här, som din fråga gällde, att under en övergångsperiod så måste vi ha mer fokus på kön, för att egentligen så spelar inte kön någon roll.
Okej. Okay. Ja. Till sist tänkte jag att vi ska titta lite på det kanske allra viktigaste sättet att styra offentlig verksamhet. För redan i Watergate-skandalen myntades uttrycket follow the money. Och det kan man göra även här. Hur påverkas tilldelningen av forskningsmedel när genusperspektiv blir allt viktigare som styrmedel? Det tar ni ju också upp i boken. Och Anna-Karin Wyndhamn, det finns 4 stora statligt finansierade forskningsråd, va, som fördelar sammanlagt, vadå, 10 miljarder eller något i den stilen?
12
till och med. Yeah. Och till dem får man då skicka in ansökningar som sen betygsätts utifrån olika kriterier. Hur har det här perspektivet med genus och kön och så påverkat vem som får forskningsmedel?
Det finns ju dels i direktiven att genusperspektiv ska vägas in där så är tillämpligt. Det är alltså en tung faktor i hur man bedömer. Alltså när jag skriver en forskningsansökan, skickar in den och får den värderad utifrån en serie punkter, så är just förekomsten av genusperspektiv eller genusrelevans väldigt viktig för vilket utfall i betyg eller i poängsamling jag får.
Samt forskargruppens sammansättning också.
Det spelar också roll. Så där får vi den här dubbelheten igen som vi har talat om på flera sätt. Att å ena sidan är det då att tänka att kön är socialt och kulturellt konstruerat, samtidigt som det är väldigt viktigt hur många män, hur många kvinnor, där då det biologiska könet så att säga blir väldigt viktigt.
Jag får med att ni skriver i boken att det liksom pågår en jakt på såna här, vad kallar ni det, gender-alibin, alltså kvinnor som väljs in i forskargrupper för att maximera chansen att tilldelas forskningsmedel.
Genusförkläden.
Så kallas det. Ja. Är det utbrett eller?
Det är ju såklart svårt att säga hur utbrett det där är. Men vi pratar ju med forskare som har varit med om det själva. En forskare vi pratar med som forskar om fisk. Där de fick bra, man får betyg i olika kategorier. Och de fick väldigt dåligt betyg då i könssammansättning, för det var en helt manlig forskargrupp. Höga betyg i de andra kategorierna. Och då så tänkte de att om vi ger inte upp vårt forskningsprojekt, så då gick de till en vän till dem som var kvinna. Och så sa han, så ni vill ha mig som genusförkläde? Och liksom, men det, jag är helt okej med det. Det händer mig hela tiden. Oj. Och det här är också någonting som återkommer i att i de här grupperna där man ska vara sakkunnig i ämnesråd och liknande, så jagar man väldigt mycket efter kvinnor. Och det finns ju en hypotes här som Bo Rothstein bland annat har fört fram, eller han säger, han tackar sin lyckliga stjärna för att han har varit kontroversiell så länge, för han har inte blivit ombedd att sitta i sådana där kommittéer och styrelser i den utsträckningen. Just att man dammsuger så att säga efter kompetenta kvinnor för att få rätt könssammansättning, så de här kvinnorna inte har tid att forska sen, för du kan inte tacka nej till Kungliga Vetenskapsakademin och liknande. Du kan liksom, så att du hamnar i massa sådana här positioner.
Men återigen då, Anna-Karin, finns det någonting som tyder på att de projekt som tilldelas medel då, att det här på något sätt främjar, den här genusperspektivet främjar bättre forskning? Att det blir, för det måste ju ändå Vetenskapsrådet och Forte och allt vad de heter, det måste ju ändå vara det viktigaste för dem, att kunna visa att genom att tilldela forskningsmedel till grupper som forskar på genusrelaterade frågor eller som har blandade grupper, så kommer forskningen att bli bättre, Sverige må bättre.
De följer ju också vad politiken ger för direktiv här. Mm-hmm. Och politiken har varit väldigt tydlig med att det är inte nog att titta på hur vi får en könsfördelning i till exempel hur stora forskningsmedel för kvinnor, hur stora anslag för män, och att man eftersträvar någon slags jämn fördelning där, så att det inte är till den ena gruppen könets fördel eller den andras nackdel, utan man säger så här, det är väldigt viktigt att vi ska in i forskningens innehåll och genomförande, där genusperspektivet måste vara närvarande konstant. Det är Helmar Knutsson som sa det, va? I ett direktiv.
Tidigare forskningsminister.
Ja.
Men varför ska det vara det då? Alltså, vad är vitsen med det?
Det finns ju en grundläggande hypotes, eller grundläggande teori som aldrig riktigt granskas. Och det är just det här att det blir bättre när det är fler kvinnor. Och det blir bättre när det är mer genus. Och om man hade hållit sig till att det var mer bara att det här är politik.
Mm.
Vi tycker att det är rättvist så. Vi tycker det är en politisk vision vi har. Så vi ska ha det så. Så hade det varit en sak. Men nu så blandar man det med att man också påstår saker som det inte finns stöd för. Och som man inte belägger och som ingen riktigt granskar.
Ja, för att det är ni inne på i boken ganska mycket då. Ni hävdar, ska jag säga, att det finns en stark ovilja att pröva de egna teserna. Eller framförallt att få dem prövade utifrån. Att man inom genusvetenskapen då kräver av andra forskningsdiscipliner att de ska lyssna och ta till sig rön från genusforskningen. Men att de inte är så sugna på att ta emot till exempel rön från biologistisk forskning och sådär, va? Könsskillnader och sånt.
Här är det är ju att det är inte genusvetarnas fel så att säga, utan det är ju de som har fått den rollen av politiken, att man ska ta in genusperspektiv i massa olika sammanhang, och då är det ju genusvetenskap man vänder sig till.
Ja, det är väl inget konstigt, men att de inte då skulle vara mottagliga själva.
Nej, utan det finns ju Charlotta Störn till exempel, som är sociolog, som har gjort en studie och tittat på i vad mån centrala artiklar producerade inom genusvetenskap, i vad mån väger de in forskning som kommer från biologi eller psykologi eller andra discipliner som också kan beforska detta med varför uppstår könsskillnader i vissa mönster i samhället, i yrkesval eller liknande. Men där då det är väldigt liten utsträckning är så att de här andra rönen vägs in.
Och varför?
Utan ja, man, det finns en slutenhet, det finns en ovilja att pröva sina egna hypoteser, precis som vi var inne på tidigare. Och vi fick ju samma svar när vi ställde frågan till Nationella sekretariatet för genusforskning och frågade, ni säger att det är viktigt att genusperspektiv finns med överallt, i vad mån tar ni in andra discipliners resultat? Och fick till svar precis detsamma som jag sa tidigare, nämligen exempel på hur det är viktigt att genusperspektivet läggs till psykologi eller biologi. Mm. Eller, alltså det är alltid den är enkelriktad, den processen, när den borde gå i båda riktningarna om det verkligen skulle vara så att man var intresserad av att få till någon korsbefruktning här.
De här perspektiven hotar ju så att säga grundbilden av världen, där man ser att samhället är socialt konstruerat, kön är socialt konstruerade, och skillnaderna vi ser i utfall beror på de här samhälleliga processerna och maktstrukturerna. Och om du då ska väga in teorier där det också handlar om biologi, det omkullkastar ju mycket av det som det hela ditt teoribygge står på. Det som den här, vad är det heter när man bygger, är det Jenga det heter när man bygger, man ska dra ut en pinne i taget. Mm. Det är helt okej att dra ut pinnarna längst upp liksom. Men om du ska dra ut längst ner, det är risken att hela tornet rasar.
Tror du att de ser det så?
Jag tror inte att kanske att det är så uttalat, men det där är väl ungefär, det där gäller ju åt andra hållet också till viss del.
Mm.
Så att säga, om det inte finns någon biologi, om det allt det där är helt fel. Det går ju åt båda hållen, men det finns ju ett intresse från det hållet på ett annat sätt.
Till allra sist då, jag tänker att det som integreringen och genuspolitiken syftar till att komma åt är ju ändå de strukturer som helt enkelt kan göra det svårare för personer av ett visst kön, oftast handlar det om kvinnor då, att komma till sin rätt, att få lika möjligheter till karriär och inflytande. Även om möjligheterna formellt är likvärdiga så kan de här strukturerna ändå spela roll. Det tror ju många i alla fall. Vad tror du, Ivar Arpi? Finns strukturerna där fortfarande?
Inte så på det sättet som det påstås ofta.
Utan?
Jag tror att vi är i en ny situation där det är helt säkert så att det finns sätt att vara på, som sätt att samhället fungerar på som missgynnar kvinnor. Men det ser inte ut exakt som det har gjort historiskt. Men det finns en fundamental brist på nyfikenhet för hur vårt samhälle har förändrats, skulle jag säga. Om det är någonting som jag hoppas på med den här boken, så är det att det blir en lite mer lyhörd diskussion där man faktiskt försöker ta reda på lite mer förutsättningslöst hur det här ser ut.
Jag tycker man ska sluta hänvisa till strukturer som något slags abstrakt fenomen eller allestädes närvarande abstrakt fenomen, utan vara precis med vad det är man menar. Vilka slags hinder är det man menar när man hänvisar till detta strukturer? Vilka företeelser eller normer eller vad vi nu ska kalla det då är det frågan om i de olika delar av samhället man gör de olika jämställdhetsanalyserna på, och inte bara strukturer, för att vi kommer inte vidare med det.
Ligger det inte i sakens natur att det är ganska svårt att se de där strukturerna?
Ett sätt är ju att kartlägga, det vill säga det som sekretariatet avråder ifrån. Titta på en specifik arbetsmiljö och se vad är det som händer där.
Och det vill inte sekretariatet gärna att man skulle göra, för det skulle vara att slösa tid egentligen på att bevisa något som redan...
Ja, det skulle kunna vara så att det var helt andra strukturer som uppenbarade sig så då. Tänk om det var så att det var en kvinnodominerad, det fanns mönster som hade snarare bäring på att det var just en dominans av kvinnor i arbetsmiljön. Då blir ju det då blir det kortsluts den här analysen, va?
Men tror du att de tänker så cyniskt, eller kan det vara, är det inte...
Nej, jag
många
raljerar
av dem...
lite nu, det gör det faktiskt, men
det jag tänker är, man, det finns ett sånt där slagord som är väldigt kraftfullt, som ofta finns hos radikaler som är deras bästa liksom pitch, och det är ju: vi kan inte vänta längre.
Mm.
Och det är väl lite det som det går igen här, att vi vet redan det här är kända orättvisor och kända strukturer. Ödsla inte tid på att försöka kartlägga när vi vet. Vi behöver förändring nu.
Det här är ju ändå en kritisk bok mot det här tänkandet, får man säga. Men vilket tycker ni är deras bästa argument, så att säga? Det som ni har svårast att avfärda då, om vi börjar med det, Anna-Karin.
Du måste säga någonting.
Jo, men det är en förföriskt enkel sätt att förstå världen utifrån. Och det är därför den har en så stark attraktionskraft.
Alltså, men är det vad du uppfattar som deras bästa argument?
Ja, alltså det kan jag... Det märker jag ju nu bara när vi har... Inte i detta samtalet, men när vi har pratat i övrigt om boken. Att har man väl fått det här synsättet på världen och på sig själv och på sin plats i världen, så är det svårt att överge det tankekomplexet.
Vad säger Ivar? Vad tycker du är det bästa argumentet som du har stött på här då?
Jag tycker att det är fundamentalt styrkan i att det man vill åstadkomma förändring om man vill ha den nu. Och egentligen det är det bästa argument, vi kan inte vänta. Så att om jag skulle sälja på andra sidan, så skulle jag trycka på att det är liksom, vi måste göra det här nu, och det är det man vinner på många gånger.
Jag har då ställt frågan till din tidigare chef då, Fredrik Bondestam, på sekretariatet, nationella sekretariatet för genusforskning, om att vara med i fredagsintervjun nästa vecka. Jag hoppas verkligen att han accepterar det, för att det ska bli spännande att höra. Jag tror att han kanske kan ha ännu vassare argument för än vad ni har, så att säga, för den här frågan. Men vi får hålla tummarna för att han har lust att prata med mig nästa vecka. Stort tack Ivar Arpi och Anna-Karin Wynhamn för att ni var med i fredagsintervjun live special.
Tack.
Tack. Hej, Staffan Dopping här. Vi hoppas att du som lyssnar är lika nöjd med vårt innehåll som vi på Kvartal är stolta över att vi med långt mindre resurser än de stora mediehusen kan bjuda på seriös och kostnadsfri journalistik. Du kan också stödja oss om du vill. Kvartal ska främja ett offentligt samtal som präglas av kunskapssökande, nyfikenhet och integritet. Hur du gör det berättar vi på hemsidan kvartal.se under fliken Stöd oss. Tack för att du stöder Kvartal.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.